Måndag är det här, ny vecka med slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger, välkomna allihopa. Vi ska tala om Europa idag. Förra veckan var det ju ett gräl här i Finland där oppositionen i riksdagen hade ställt den här interpellation mot regeringen om att det här med att skicka pengar till EU dubbelt så mycket som vi betalar in och för att få hälften tillbaka, det verkar vara en dålig affär, tyckte sannfinländarna, men regeringen klarade det där. Den där omröstningen trots att hela oppositionen ställde sig emot. Det var förra veckan det. Och idag ska vi fundera på här, hur ser det egentligen ut i Europa? Det är ju inte bara, det har talats mycket om Italien, var sannfinländarnas paradexempel här. Skicka pengar till Italien, underförstått att där de bara gör av med pengar och det inte blir någon nytta ungefär, men nu ska liksom hårdra det hela. Det ska vi fundera här tillsammans med Kristin Sandberg, vår medarbetare i Italien. Välkommen till slaget efter 12.
Tack så mycket.
Hej Kristin, och jag säger också välkommen till Rickard Huso, vår Brysselkorrespondent. Välkommen.
Tack.
Ja, det var ju ett år sedan, som vi alla säkert minns det här, snart nu ett år sedan den här brakade lös med den här coronapandemin. Och väldigt snabbt hette det då att just länderna i Sydeuropa får det väldigt bekymmersamt. Italien minns vi alla var väldigt hårt drabbat där förra våren. Nu har vi här ett år senare diskuterar vi fortfarande den här återhämtningsfonden. Den har ett finare namn också, men jag kallar det nu för återhämtningsfonden här, som där vi alltså gör av med inom EU ska låna upp enorma summor för att sätta fart på ekonomin. Lite så här bara, så dagsformen, Kristin Sandberg i Italien. Det lät ju som om Italien skulle gå i konkurs väldigt snabbt där om inte turisterna kommer och hela samhället nedstängt. Hur har det gått med Italiens ekonomi egentligen?
Ja, Italien befinner sig i den värsta krisen sedan andra världskriget, så att jag skulle nog inte vilja påstå att situationen har förbättrats. Behovet är enormt och det har nog inte funnits någon tvekan till att man behöver ekonomiskt stöd helt enkelt. Och det här har ju lett till stor politisk turbulens när man skulle diskutera hur man skulle använda pengarna på bästa sätt, och en regering föll samman och en premiärminister tidigare Giuseppe Conte lyckades ju inte ena politikerna för att ta det här framåt, och istället fick Italien vakna upp den här veckan med en ny premiärminister, Mario Draghi, som även har kallats Super Mario och tidigare chef för den europeiska centralbanken. Så att nu börjar en ny tid kan man säga, med en väldigt Europavänlig regering som ska försöka spendera de här pengarna på bästa sätt. Det är väl det som kommer bli den stora utmaningen här framöver.
Mm. Men just det här, alltså att det lät ju väldigt dramatiskt just när vi började prata om det här förra våren och så där. Men alltså uppenbarligen, för pengarna har ju inte betalats egentligen ut ännu. Så Italien hankar sig fram, eller hur klarar sig Italien egentligen?
Ja, alltså jag tittar på det här. Du har en statsskuld, den ökar ju hela tiden. Alltså man har ju, EU har helt enkelt släppt på, vad säger man, på tyglarna och låtit Italien ta sig fram på bästa sätt och öka såklart belåning och skulder och så. Det är ju det som bara har växt hela tiden.
Okej, så den här alltså, man lånar pengar helt enkelt och det finns inga spärrar just nu helt enkelt.
Nej, typ. Nej, det är det. Ungefär så det har gått framåt.
Just det. Rickard Huso, det här att få EU har ju inte haft så ett lyckat år bakom sig, kan man väl säga det här. Det var först en darrig så här coronahantering, en vaccinupphandling som skulle låta bra först och sen blev darrig den också. Och sen nu den här återhämtningsfonden där man alltså ska pumpa liv i ekonomin på något sätt. Skulle du säga, hur har det här gått egentligen?
Det är naturligtvis så att när man ställer inför en sån här kris, alldeles oförutsedd kris, så kan inte allting gå riktigt som på Strömsö. Inledningen av den här krisen för ungefär ett år sedan så visar ju på det, hur kört det här europeiska samarbetet trots allt är. Då vi hade en situation till exempel där länderna under de första veckorna agerade väldigt nationellt. Vi hade ju en situation där till exempel just Italien blev utan skyddsutrustning under en tidsperiod, just på grund av att länder som Frankrike till exempel hänvisade till exportförbud, att de själv i första hand skulle då ha tillgång till skyddsutrustning. Och det här är ju någonting då som man också har hänvisat till senare då den här frågan har diskuterats, att det här inte får upprepa sig, utan att man måste kunna visa solidaritet också i tider av kris. Det här har ju kanske också varit en bakomliggande orsak till att man då i upphandlingen av de här vaccinen har velat vara väldigt solidarisk och se till att alla länder har samma förutsättningar att få de här vaccinen, vilket förstås också har ställt till med problem på sitt sätt, därför att det har lett till att den här processen har blivit mer utdragen. Sen om man ser till den här återhämtningsfonden och den här ekonomiska biten, så kan man väl då ändå säga att trots att det är väldigt svårt och utmanande och länderna är illa däran, så har vi ju inte sett den här stora krisen manifestera sig. Det vill säga det att vi samtidigt då skulle få en lågkonjunktur och också en finanskris, alltså att ett land som till exempel Italien plötsligt skulle falla samman med någon typ av kedjereaktion som följde, och det kan man väl se som något positivt.
Mm. Får jag vända lite grann på det här med Kristin, det här jag nämnde här i början, att här åtminstone sandfinländarna har på något sätt, Italien var just ett paradexempel. Vi hade alltså riksdagsledamöter här i höstas när vi talade om den här återhämtningsfonden. De sa hela tiden, tala om Italien, 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 dit skickar vi pengar och sen vet vi hur det är i Italien, så vidare och så vidare och så vidare. Och så där. Det här, nu när Italien, du sa det här att Italien har man bråkat om hur man ska använda pengarna. Fast Italien är ju sådär en nettomottagare. Vi bråkar ju egentligen, ja, vi kanske också bråkar här hur vi ska använda pengarna, men vi bråkar också om vi ska betala dem, därför Finland är så netto, tillhör den här gruppen nettobetalare. Det här att Hur är egentligen känslan? Jag menar, Italien hade sen före den här krisen, sista krisen var den här finanskrisen då 2008, fortfarande led ju av sviter med en enormt hög ungdomsarbetslöshet och sådär, så att folk, unga människor lämnar ju och så vidare och så vidare. Många sparpaket på vägen där, och var ju ganska skeptiska mot EU-projektet här på senare år. Jag tyckte att det var att glada europeer, det är inte riktigt vi italienare på något sätt. Har det här nu när man känner att det finns pengar på gång, ett stöd från Europa, italienarna är gladare att vara med idag än för ett år sedan?
Ja, alltså det var ju precis som Rickard nämnde tidigare, alltså Italien fick det här viruset först i Europa, allting var nytt, man kände att man var ganska utlämnade att ta hand om det här på egen hand och fick väldigt lite stöd, och då sjönk också, vad jag har sett i alla fall i opinionundersökningarna bland vanliga italienare, stödet för hela EU-projektet långt under 50%. Och nu när man har gjort samma mätning här i slutet mot 2020, så bland vanliga italienare medborgare, så hade stödet stigit avsevärt. Det som är intressant nu är ju att de politiska partierna, från att under de senaste 5-10 åren så har vi haft flera ganska stora partier som har varit EU-skeptiska och fokuserar väldigt mycket på Italien, för italienarna främst och sådär. Och nu så fick Mario Draghi vid omröstning i kongressen och senaten förra veckan ett enormt stort stöd, och han hade då haft ett tal där han tydligt utstakade en väldigt Europa-vänlig inriktning och sa att att det kommer vara en regering framöver som kommer vara grundas på europeismens principer, som man sa. Så att han fick det här stora stödet. Så det är den stora svängningen som kanske är den stora förändringen i Italien, skulle jag vilja säga, alltså på nationell politisk nivå från ledarskapsnivå.
Mm.
Och jag tror att det är väl det vi kommer få se framöver, men om Draghi lyckas spendera de här pengarna väl och att det leder till investeringar som också skapar arbetstillfällen, framförallt i de värst drabbade grupperna som är ungdomar och kvinnor, som är de som har, ja, det är väl kanske miljontals som har förlorat jobbet under det här senaste året. Lyckas de med det, så kommer ju det också få positiva effekter både på, ja, på vad heter det, hela EU-samarbetet tror jag också, och italienarnas vilja att fortsätta vara en del av. Ja, vi är.
Det här, Rickard Husso, vad tänker du som har följt de här förhandlingarna på nära håll, alltså i ministerrådet? Vad skulle du säga, det här att sälja in det här, har det varit den här processen, om du skulle sätta några bra ord på det, för det har ju varit, man har ju i vanlig ordning försökt sälja, alltså göra en sak och samtidigt passa på att göra andra saker, samtidigt få med sig, tvinga Polen och Ungern att göra massa andra saker på vägen när man ändå håller på, eller så här, om ni ändå sen tänker få pengar, för det tänker för båda i de bidragstagare, så måste ni sen också börja skärpa er på andra punkter som vi är missnöjda med. Om du ser på den här processen på något sätt, att som egentligen är ju väldigt väl menad. Hur svår eller lätt har den varit?
Den har ju varit otroligt svår hela den här processen, men det var väl ingen som väntade sig någonting annat. För det är precis så som du säger, att man samtidigt måste åstadkomma olika typer av lösningar, i och med att det här är ett samarbete mellan 27 länder, så måste resultatet vara någonting sånt som i princip varje regering kan sälja på hemmaplan och hänvisa till att här finns någonting som är bra för oss. När du till exempel nämnde det här med rättsstatsmekanismen, det här är förstås någonting som inte Polen och Ungern är väldigt nöjda över, men det här är någonting som du kanske har gjort att till exempel de nordiska länderna har haft lättare att godkänna det här paketet, eftersom just det här kravet på att budgetmedlen också ska se till hur de här EUs grundläggande värderingar efterlevs ska finnas med där. Och sen finns det naturligtvis på motsvarande sätt för andra länder liknande aspekter där man då kan säga på hemmaplan, det här är någonting som vi har vunnit i de här förhandlingarna. Om man ser på frågan till exempel ur finländsk synvinkel och den debatt som förs i Finland, så har ju regeringen försvarat det här paketet med just det att vi visserligen ser ut att bli tvungna att bidra mer till den här helheten än vi får ut i direkta stöd, men att Finland i egenskap av ett litet exportberoende land då är beroende av att Europa som helhet återhämtar sig. Då hjälper det inte om vi får några miljarder till i direkta bidrag, om det är så att hela kontinenten fortfarande dras med en lågkonjunktur i flera år.
Mm. Så det är lite så här svaret på samfinländarnas invändning. Varför betalar vi 200 miljoner för att få 100 miljoner? Vi kan ju inte behålla 200 direkt på något sätt. Det är egentligen svar på den frågan. Eller hur? Att ja, även om vi har pengar här och delar ut åt oss själva här, så drabbar det vår export så mycket att vi förlorar i slutändan.
Det är ju så som regeringen, och det är ju så som man just i de här sparsamma länderna, dit ändå Finland på något sätt hör, Sverige, Danmark, Nederländerna, det är ju så som man får försöka försvara det här paketet då mot den här uppenbara kritiken naturligtvis, att man i första hand åtminstone lägger in eller förbinder sig med att betala ut mer än vad man direkt får tillbaka.
Men vad säger ni, kommer det här nu, den här väldigt braiga frågan, kommer det här att fungera nu med den här fonden? Kommer det här?
Det återstår väl att se. Det är ju det som är det intressanta här, att vi har en politisk kompromiss om den här fonden, och det var naturligtvis någonting som krävde mycket arbete. Men nu så är det ju egentligen upp till bevis för medlemsländerna. Nu till slutet av april så ska länderna lämna in sina så kallade återhämtningsplaner, och då ska sen kommissionen börja titta på vad länderna egentligen är beredda att göra med de här pengarna, om det här då motsvarar de framtidsmålsättningar som EU-kommissionen har. Men det här är någonting som vi inte vet nu, utan det tar flera år för oss att se om den här återhämtningsfonden verkligen har tjänat sitt syfte. Men på ett sätt kan man säga att den här återhämtningsfonden har haft en viss effekt innan egentligen ett enda cent har betalats ut. Och det är just genom att skapa ett förtroende för den europeiska ekonomin, att man genom att besluta om den här fonden och EU-budgeten har visat att man kan samarbeta, att man kan fatta svåra beslut i tuffa situationer. Och det har ju till exempel bidragit då till att Italien fortfarande kan låna pengar till ett väldigt rimligt pris, trots att man är högt skuldsatt.
Kristin Sandberg, du var på väg också här.
Ja, men jag tänkte att det visar ju också på en vilja att vilja hålla ihop EU också, och också ett socialt perspektiv, för pandemin har ju visat att ojämlikheten har ökat i hela världen, och det gäller ju även i Europa och inom varje nation. Och det här är också ett sätt att inte få den att liksom att tappa kontrollen över det, och vilket skulle också öka sociala oron och även kunna orsaka konflikter på sina håll. Så att jag tänker att det finns också ett annat värde utanför det finansiella. Sen tänkte jag på att exakt, det är ju villkorat, alltså vad de här pengarna ska användas till. Det är väl fyra stora områden som handlar om en ekologisk omställning eller grön ekonomi, digitalisering och utbildning och forskning, vilket är uppskattade områden i Italien. Alltså det är områden som också där Italien har legat efter och inte haft resurser att kunna investera. Så att jag tror på det sättet så finns det också någonting positivt som kan komma ut av det, och också någonting som italienarna kan komma att uppskatta.
Jag minns Kristin här när vi talade om hemskola här förra våren faktiskt. Jag tror du berättade att att Italien gick från noll digitalisering i skolan till helt digitaliserad, eller något i den stilen, att det vill säga att användningen av datorer och digitala hjälpmedel i skolan i Italien fram tills förra året var väldigt låg, och plötsligen fick det ske på något sätt på nolltid. Var det inte så?
Ja, jo, men det var en ganska snabb och rejäl omställning där. Sen har det fortfarande rapporterats såklart att många inte haft tillgång till den där tekniken. Men det fungerade, i stort fungerade, alltså utifrån ute i skolorna, ute i alla regioner i landet, så kom man igång.
Mm. Inom väldigt kort tid. Ni lyssnar på Slaget efter 12 här i Ylevega, där vi pratar alltså om hur vi ska få Europa på fötter med den här stora återhämtningsfonden som ju har lett till politiska diskussioner i alla möjliga länder här. Vi talar med det tillsammans med Richard Huso, vår Brysselkorrespondent, och Kristin Sandberg, vår medarbetare i Italien. Och ja, vi är alltså på gång här, vad var det, 750 eller 800 miljarder euro, det var något sånt där
siffra. 750 är den summa som man kanske mest har hänvisat till alltså återhämtningspaketet.
Ja.
Det som kommer ut över EU-budgeten är 750 miljarder.
Det är väldigt mycket pengar. Jag känner starkt att min privatekonomi kunde ta ett litet bidrag där utan att det märks allt för mycket. Jag vill antagligen inte ensam om det. Men hörni, det här... Om vi skulle lyfta blicken lite grann på det här, att säga att nu plötsligen, det här är ju något unikt som händer nu, och det är ju inte första gången i EUs historia att det i kris sker stora steg i utvecklingen framåt. Alltså att man på något sätt, den här gemensamma verksamheten, att man väljer att göra stora åtaganden tillsammans, det gör som man i så här vid vackert väderläge aldrig skulle kunna komma överens om, för då vill alla så här se om sin egen lilla trädgård. Men plötsligt här nu finns det nu möjligheter, att en vilja att till exempel den här skuldsättningen. Om vi ser det lite i perspektiv här, vad är det som händer, skulle ni säga? En vill börja här, Richard Huso. Är det här nu en EU-ekonomi som börjar växa fram, finns det de som påstår?
Det finns de som säger det, det finns nog fog för att påstå det. Det fanns ju en diskussion redan innan vi hade coronakrisen om att till exempel euroområdet borde ha en egen budget. Det här är någonting som då framförallt Frankrike har framhållit, medan då till exempel länder som Finland var betydligt mer skeptiska till det här förslaget. Då talar vi om alldeles andra penningsummor, då talar vi om kanske 20-30 miljarder euro som kunde ha utgjort en form av liten gemensam eurobudget utöver alltså EUs gemensamma budget, som då främst används för EUs löpande utgifter och ändamål. Nu har vi då ett paket på 750 miljarder euro, det vill säga mångdubbelt det som man har diskuterat tidigare. Det handlar förstås om en annan sak, men man kan se att de som då ser att EU är på väg mot mer finansiell integration, att den enda vägen framåt är att man utjämnar inkomstskillnader, att man försöker få länderna att samarbeta mer också på finansiellt plan, att det här på sätt och vis bekräftar den trend som de har sett. Sen finns det naturligtvis de som då vidhåller att det här inte är den väg som EU borde gå, att det här inte var det till exempel som länder som Finland har förbundit sig vid då vi blev medlemmar, utan att det har varit ganska klart att länderna själv ska köta sina ekonomier. Och här tror jag att den här dragkampen kommer att fortsätta, att vi kommer att gå in i en politisk diskussion väldigt snabbt där man kommer att diskutera, som delvis pågår redan, huruvida den här återhämtningsfonden, det här paketet, är en engångsföreteelse eller, som andra hävdar, att man på sätt och vis har öppnat här för någonting mer permanent.
Kristin Sandberg, det här, så länderna i Sydeuropa och Italien bland dem har ju alltså traditionellt inom EU alltid varit de som gärna hade sett ett djupt, mera samarbete, djupare, omfattande, socialpolitiskt på alla möjliga alltså, områden, samarbete inom EU så att säga, som närmar sig en stat helt enkelt. Är det där, hur skulle du säga, tänker italienarna idag? Känns det där att vi är på rätt väg nu ur italienarnas synpunkt?
Jag vet inte, men jag tänker ändå att den här hälsokrisen har tagit alla alltså på sängen, och att man faktiskt har insett att man behöver varandra. För det var ju inte det här som diskuterades, som jag pratade om tidigare i närhistorien. Politiskt så var det ju tvärtom, alltså att man ville stänga sig och mer. Och mycket handlar ju om här i södra Europa också, har ju handlat om de stora utgifterna för migrationen, att det är många som anländer, att Italien, Spanien första land som man kommer till från de andra länderna. Den frågan har ju hamnat lite i skymundan nu, alltså det fortsätter ju. Ja, det är fortsatt satsa väldigt mycket pengar på att hålla gränserna stängda, men liven på Medelhavet och så, alltså det har vi inte rapporterat om. Så att den där frågan är ju den som polariserar fortfarande inom EU. Och det är fortfarande en fråga som kommer, tror jag, kommer att vara het framöver och göra att länderna drar åt olika håll. Även om det säkert finns saker som man måste göra gemensamt med gemensamma pengar, som till exempel klimatarbetet som varje enskilt land inte klarar på egen hand. Och som det visar sig nu heller, inte rädda liv utan att ta hjälp av varandra helt enkelt.
Mm. Och just det här att flyktinghanteringen, så som just man har pockat på då från de här länderna som ligger närmast EU, har varit ganska njuggt svar egentligen från, man får säga så här, oss här i norr som sitter ganska betryggande avstånd från Medelhavet, har ju så att säga inte varit gensvaret så jättestort. Eller där man har ju, Italien bland annat har ju i åratal begärt att det ska börja skötas någon slags omfördelning, en automatisk omfördelning av så flyktingar som kommer in i EU, och inte bara i Italien utan in i EU, och det har man så att säga inte velat ha. Det här, men Richard Hoso, det här, så den här gemensamhetstanken far jag lite grann efter. Det är alltså, ja, nu har vi nämnt flyktingarna, vi nämnde här det, politiska påtryckningar till exempel på sådana som man är sur på, som Polen och Ungern, som har lite infört regler som vi inte riktigt tycker lever upp till våra standarder här i, om demokrati och åsiktsfrihet. Men sen har vi då ekonomin också. Det här att ser du på något sätt den här, om man nu vill se eller hotar att det här ska bli början av en EU-stat på något sätt. Ändå så har det varit väldigt svårt att få igenom det här, så det verkar ju inte vara så att européerna trots allt är speciellt entusiastiska att nu gå ihop.
Nej, alltså inte EU som helhet. Det är ju precis så att det finns enskilda länder som har varit av tradition av den åsikten att det borde ske en större finansiell integration, och andra länder då som har varit av den åsikten att det är definitivt inte den väg man ska gå. Men jag tror att de här kommande månaderna och åren faktiskt blir väldigt utslagsgivande för hur den här tanken om mer ekonomiskt samarbete verkligen kommer att flyga i praktiken. Just till exempel det, ett hurdant paket Italien får till med Draghi nu som premiärminister, hur Draghi klarar sig politiskt, ett hurdant paket han får till. Det kommer att bli utslagsgivande, tror jag, på hela EUs nivå för hur den här tanken om mer finansiell integration går vidare. Därför att det finns just den här uppenbara farhågan att de här pengarna inte används till att verkligen se över strukturer och skapa någonting nytt, utan att det går så att säga till samma gamla, inte bara i Italien utan i många andra länder också. Men om det verkligen är så att man genom att samla ihop resurser lyckas åstadkomma någonting nytt, och man kan visa på efter några år, se hur bra det går för länder som Italien eller för andra EU-länder, så då tror jag att den här tanken kan få betydligt mer luft under vingarna och kanske skingra farhågor som finns i dagens läge.
Mm. Det är ju lite ett, kan jag säga, ödets ironi. Det är ju, alltså, Mario Draghi har ju räddat oss en gång tidigare redan. Han var ju då, var det 2012 som chef för Europeiska centralbanken, som han fällde de berömda ordet att han skulle rädda euron till vilket pris som helst. Det vill säga att köpa statsobligationer och gå in på marknaderna alltså helt utan någon gräns för hur mycket det skulle kosta, pengar man skulle satsa, bara för att hålla balans i den gemensamma valutan. Det där, är det Kristin Sandberg, ödets ironi att det måste till en så här en expertregering, en teknokrater kallar man för Italien på något sätt, som ska fixa saker, för att de folkvalda partierna, de får inte ihop det här. Är inte det en ödets ironi?
Jo, alltså jag tänkte att det var något, ett tag tänkte att det är någon sån här, som populisten ofta så presenterar en väldigt snabb och enkel lösning på ett väldigt komplext problem, men just nu utifrån också vad som förväntas från EU och alla andra länder och så, att så verkar det ju vara det här som behövdes precis nu då. Det är ungefär den känslan man får idag när man lyssnar både politiskt i hela EU och här i Italien. Så att ja, vi får se hur det går. Man har ju tagit till en teknokratisk lösning för inte så länge sedan också, 2011 ungefär, samtidigt som Draghi gick in i Europeiska centralbanken, så fick Italien också den gången en Mario Monti hette han, som skulle reda ut den finansiella situationen efter finanskrisen, och nu är vi där igen. Så vi får se, det är något som Rickard sa, det hänger på om han lyckas spendera de här pengarna effektivt och på ett bra sätt och i en struktur som kanske kommer kunna ligga kvar sen också, för man måste väl skära bort en hel del av den italienska byråkratin.
Lite elakt att säga att det krävs alltså en man som heter Mario som inte är politiker i Italien för att kunna fixa saker när det på riktigt kniper, eller hur? Det här, Rickard Husso, vad skulle jag säga? Det här, du var lite inne på det här, att kan vi lita på regeringar runt om i Europa då, att de faktiskt... nu ska vi ska inte nu måla bara Italien här som ett exempel, men vi har nu råkat ha Kristin Sandberg med oss därifrån, därför går vi lite grann extra in i det här exemplet Italien. Men om man blickar ut på något sätt det här, hur litar man i Bryssel på att det här nu kan man släppa ut pengarna och sen kommer det här att skötas runt om? Vilka litar man inte på? Vilka är man rädd för?
Det ska vi säga så här, att jag tror nog att det finns mer allmänt en oro över det, att de här pengarna mer går till befintliga strukturer. Det här var ju faktiskt någonting som Finlands finansminister Matti Vanhanen också hänvisade till då vid Ekofinmöte. Då tror jag inte han talade om andra länder, utan han talade nog också om Finland i det här fallet, att det handlar om att se till att de här pengarna verkligen användes för ändamål som på riktigt förnyar ekonomin. Jag tror att inget medlemsland är immun mot den här frestelsen att pumpa in pengar för kortsiktiga ändamål för att kunna säga inför val eller annat att titta här vad vi har åstadkommit nu. Byggprojekt som kanske gynnar regionalt men som inte har en stor nationell eller europeisk betydelse till exempel. Så det är nog den här typen av diskussioner vi kommer att se, och intressant i det här sammanhanget blir naturligtvis också det, i och med att både kommissionen, alltså EUs verkställande organ, och sen också medlemsländerna var för sig måste godkänna de här återhämtningsplanerna. Och då blir det ju intressant att se hur stort intresset bland medlemsländer är. Kommer Finlands Vanhanen då verkligen att säga till något annat land att nej, nu är det hörni så att det här förslaget som ni har kommit med duger inte, eller är det så att länderna mer ser till sina egna planer, så länge man får okej för sina egna återhämtningsplaner så är man kanske inte så hemskt intresserad att börja titta och rannsaka andra länders planer. Det blir intressant att se hur den här dynamiken blir här, men det är klart att man förstås måste titta väldigt noggrant på det här, om tanken är att det verkligen ska ha den effekt som det sägs att det ska ha.
Får jag bara, alltså, är det så alltså att varje EU-land ska godkänna skilt alla, varje annat EU-lands på något sätt planer här? Så som Österrike börjar säga, nu ska vi brygga 100 broar, nya broar över Donau på något sätt, då ska Matti Vanhanen säga ja eller nej till det?
Det är inte så att ett enskilt medlemsland kan fälla ett annat medlemslands planer, men det behövs rådets godkännande på samma sätt som kommissionens godkännande med vissa majoriteter. Det vill säga, om det är så att en betydande mängd länder anser att någon plan inte håller måttet, så då kan det bli problem. Jag tror inte att det här är väldigt sannolikt. Jag tror att kommissionen kommer att göra det här arbetet på förhand och förmedla budskap till länderna om hur de planer de ska göra upp för att det ska, så att säga, gå igenom den här granskningen.
Och om nu så att säga en vän av ordning här, om man läser tidningarna här idag, så säger så här: jaha, nu har vi så här mycket pengar, varför går vi inte ut på världsmarknaden och köper nu 60 miljarder doser coronavaccin här imorgon och delar ut dem så att vi får lite fart på det här? Får man göra det då?
Det är egentligen en intressant fråga faktiskt, därför att det här återhämtningspaketet, även om man talar om en coronafond, så är det ju en fond som faktiskt handlar om att ekonomierna ska återhämta sig. Det vill säga, hälsofrågor finns med som en dimension här, men då handlar det ju egentligen mer om långsiktiga strukturer som just har med frågor som forskning att göra. Och om man tänker på sommaren då man kom överens om den här coronafonden, då är ju paradoxen den, parallellt så förde man ju diskussioner om vaccin också. Men hela den diskussionen överskuggades ju av den här kampen om decimaler som fördes kring EU-budgeten. Nu med facit på hand så borde man naturligtvis, om man skulle ha vetat vilket vaccin som är framgångsrikt, så borde man ju ha styrt om de här resurserna i somras, så man kunde ju ha satsat mer eller mindre oändligt med pengar på det vaccinet som visade sig vara framgångsrikt. Men på sommaren så handlar ju diskussionen om pengar om EUs långsiktigt budget. Mm. Då var ju inte heller den här coronapandemin i en väldigt akut fas. Då såg ju också läget ganska bra ut under sommaren i många, många länder. Och ingen kunde räkna med att vi ett halvt år senare plötsligt skulle ha vaccin framtagna som skulle kunna komma att användas. Så det här blir en intressant fråga, men det är nog mer på EU-nivå som den här upphandlingen nu ligger och hos regeringarna att köpa det vaccin.
Mm. Men jag menar det här, vi talar ju om de här inskränkningarna som finns nu i lång rad länder. Vissa har ju, det är bra att påminna om, har ju betydligt skarpare nedstängningar nu än vad vi har här i Finland. Vi har ju ganska lätta, för trots att vi klagar här också, har vi ganska lätta egentligen åtgärder just nu i alla fall. Men jag menar, det vore ju att, och då säga att snabbt få alla vaccinerade, vore inte det en väldigt bra investering för långsiktig ekonomisk återhämtning, kan man ju tycka. Och jag menar, just den sortens lockelse, eller vad man ska kalla det för här, frestelse kanske är ett bättre ord förresten, så här, alltså hur, vad finns det för utrymme i de här pengarna nu som delas ut, eller vad säger man i Italien, alltså du sa det här att det måste fördelas ansvarsfullt här, Kristin Sandberg sa det här på återväxten, men hur, finns det, vilka frestelser finns det nu att på något sätt att snabbt börja använda pengar till något som man gärna vill göra just typ nu eller igår?
Nej, nu vet jag inte, men jag vet, Draghi understryker att vaccineringen är absoluta prioriteten och det akuta nödläget. För det är ju ändå så att Italien fortsätter ha stora problem och stora restriktioner och inskränkningar i vanliga människors vardagsliv och många som inte kan jobba och så. Så att vaccineringen är en prioritering, så att det är så, det kommer rulla på. Någonstans kommer man få pengar. Men det jag har sett när jag följt är att Italien ligger ungefär i fas med, som Rickard sa också vid något tillfälle, att man har sett till att få en ganska solidarisk utdelning av vaccinen. Och Italien ligger ungefär i fas med de nordiska länderna när jag tittar ungefär. Sen har man ju mycket större befolkning, så det kommer ju naturligtvis ta mycket längre tid att vaccinera alla. Men jag tror att Draghi är en ganska disciplinerad ekonom. Så jag vet inte hur han kommer nog inte att ha några problem att hålla och lägga pengarna på det som de är tänkta att gå till. Men vaccineringen ligger högst upp i prioriteringen, så är det.
Sen är det ju ett faktum också att de här pengarna helt enkelt inte hinner till. Alltså att den här processen kring dels att komma överens om den här återhämtningsfonden och EU-budgeten har varit så långsam och sen godkännande av de här nationella planerna, att vi antagligen då har en betydande del av den europeiska befolkningen vaccinerad innan de här första raterna av pengarna ur återhämtningsfonden ens börjar delas ut. Och det är ju också någonting som har kritiserats delvis. Man har alltså sagt att just i och med att det här är ett program som löper över flera år, att vi kan ha en situation där det betalas ut stimulanspengar i en situation där ekonomin redan självmant återhämtar sig. Och man har alltså frågat sig om det finns en risk för att man då slår fast sådana finanspolitiska strukturer som då kan egentligen visa sig vara icke-gynnsamma i ett ekonomiskt läge som inte kan förutse sig år 2023 eller 2024, om det är så att ekonomin också annars skulle ta fart. Behövs det då extra europeiska stimulanspengar, då ska kommissionen utöver det också låna pengar och pumpa till medlemsländer. Så det finns också sådana här aspekter som hänger ihop med att det här faktiskt är någonting som då sträcker sig över många år.
Mm. Välkommen till den som vill pröva på att vara finansminister här, att göra sådana här stora åtaganden som sen kan visa sig fel i förlängningen. Men hörni, innan vi skiljs åt här, några ord ännu om alltså den stora världen. Alltså Europa är ju egentligen, vi är ju en jättestor kontinent vad gäller marknad. Vi har jättemånga konsumenter, men vi håller ju på att tappa nu mark hela tiden till Asien. Där så säga, som har helt enkelt tillväxt som bara vi kunde drömma om, och vi har också delvis tappat lite grann efter USA. Ni tänker här, vilka var de största dominerande framtids liksom inriktade företagen har skapats de sista 20 åren, så kan ni komma fram på 5, typ 6 amerikanska företag här som vi använder på våra telefoner och som ska ta över biltrafiken så småningom. Alltså det, på något sätt att europeisk industri också håller på att tappa lite grann här. Om vi sätter det i relation till här att att kineserna är ju inte bara längre billigtillverkare, de kan tillverka allting, de månlandar och precis vad som helst om de vill. De är inte längre beroende av att göra billig tillverkning åt oss, fast vi mentalt tror fortfarande att det där är bara billigt som görs där borta. Och USA är liksom fortfarande före oss vad gäller forskning och sånt där. Så att om ni sätter det här på något sätt i någon, kommer vi att bli på något sätt en turistregion för förmögna kineser och araber och sydamerikaner så småningom, helt enkelt, som kommer att titta på vårt historiska kulturella förflutna här, Italien inte minst, Kristin Sandberg, de kommer alla till dig. Eller alltså, finns det någon slags, vad tror ni, den här möjligheten att komma igång igen? Kan Europa bli så dynamiskt, hur många miljarder vi än pytsar ut? En jätteenkel fråga, förstår jag.
Det är nog en stor framtidsfråga, det måste sägas. Om man försöker på något sätt sätta det i relation, så när och om man kommer ur den här krisen, enligt prognoserna kanske någon 2022, 2023, så då är det uttryckligen det här man måste börja fundera på. 750 miljarder euro eller 2000 miljarder euro, det är små potatis jämfört med den stora konkurrenssituation som EU har just i förhållande till exempel Kina, eller om vi talar om hur det transatlantiska förhållandet ska se ut i framtiden. Så det är nog bra också att höja blicken en aning. Förstås inte nu under pågående kris, nu handlar det om att försöka ta sig ur och få människor vaccinerade, men på sikt så är det nog uttryckligen de här frågorna också som man måste fundera på i Europa. Vad svaret är, det kan jag inte säga.
Kristin Sandberg, det är alltså Italien som varit på väg så att tvunget återhämta sig redan i över 10 år egentligen, eller minst kan jag säga, efter finans, som tyckte att Italien hade inte kommit igen efter finanskrisen på något sätt, sen kommer nu detta på något sätt. Alltså finns det, har folk någon slags hopp att det här ska, att det om en framtid där Italien är en framgångsrik industri- och forskningsnation, eller är det bara att överleva, eller vad skulle du säga?
Alltså, jag tänker att det var väldigt oroväckande när man pratar om till exempel ungdomsarbetslöshet de senaste 15 åren som ligger kvar på en jättehög nivå, 30-40% av 30-åringar. Då är det oroväckande också att veta att under samma period har inte investerats i princip en euro i forskning. Alltså, det gör ju att ett land saknar framtidsanda och framtidsvision. Så om det här kan bli ett lyft i den riktningen, så skulle det ju vara något väldigt positivt. För just nu är det blir väldigt mycket tillbakablickande, som ni sa, alltså kulturarvet, alltså restaureringar, och det är ju där, det är de största, när man har sett efter jordbävningen, det var en jordbävning här i området jag bor i för 4 år sedan, och de människorna har ju fortfarande inte haft en chans att bygga upp sina hus igen, utan en del bor i modellhus eller har fått flytta någon annanstans. Och däremot pengar vid en annan stor jordbävning nationell som var i slutet av 90-talet, de pengarna har ju gått till att rekonstruera, alltså kyrkor, bycentrum och så, men som står helt öde för att det finns inga pengar att hålla det här levande eller att hålla någon aktiv verksamhet. Så att det finns mycket i Italien som man skulle kunna satsa på, men det finns inte en chans att hålla igång det så länge ekonomin är som den är och situationen är som den är. Utan nu måste man först ta hand om det här akuta, över liksom vattenytan, och sen tror jag investera för framtiden. Annars så tror jag att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för Italien.
Det får bli slutordet här i slaget efter 12, och kanske också ett budord för hela Europa här. Satsa väldigt långsiktigt. Tack så mycket Kristin Sandberg, vår medarbetare i Italien, för att du var med i slaget efter 12. Tack så mycket Rickard Huso, vår Brysselkorrespondent här. Stefan Winiger heter jag här. Vi hörs igen i slaget efter 12. Tack för att ni lyssnade. Hej då.